Våran predikotext idag, den hämtar vi ifrån Romarbrevet, från det 8:e kapitlet med start i den 12:e versen. Vi har alltså skyldigheter, bröder, men inte mot vår köttsliga natur, så att vi ska leva efter köttet. Om ni lever efter köttet, kommer ni att dö. Men om ni genom anden dödar kroppens gärningar, då kommer ni att leva. Alla som drivs av Guds ande är Guds barn. Ni har inte fått slaveriets ande, så att ni på nytt måste leva i fruktan. Nej, ni har fått barnaskapets ande, och i honom ropar vi, Abba, far. Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn. Och är vi barn, så är vi också arvingar. Guds arvingar och Kristi medarvingar, lika visst som vi lider med honom, för att också förhärligas med honom. Amen. Herre, helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Jag tänkte börja med en svår quiz här. Vad har William Wallace och Gustav Vasa och Martin Luther King gemensamt? Vad säger ni om det? William Wallace, Gustav Vasa och Martin Luther King. Man inte får googla. Jag tror ni kan. Vad säger ni? Frihetskämpar. Eller hur? Alla de här tre kämpade för frihet. William Wallace, mest känd kanske från Braveheart, den här filmen. Det är ju fiktion, men based on a true story, som man brukar säga. Gustav Vasa, bitter efter Stockholms blodbad och hans pappa blev halshuggen, vill kasta ut danskarna och skapa ett fritt Sverige. Och Martin Luther King är övertygad om att man måste kämpa för att den afroamerikanska befolkningen ska få samma rättigheter som de vita i USA. Frihet, det var något de ville kämpa för. Och i vår text idag så uppmanas alla kristna att vara just frihetskämpa. Kämpa för din frihet. Paulus talar om ett slaveri under lagen. Vad är det att vara slav? Att vara slav är att vara ägd av någon annan. Att vara ägd. Och inte på ett sånt där skämtsamt sätt som ungdomarna sa för några år sedan. Hashtag ägd. Utan på ett riktigt sätt. Du förs upp på en förteckning över tillgångar och ägodelar när någon ska räkna samman vad de har för tillgångar. Är man slav, då har man ingen frihet. Det går inte att säga, låt mig slippa jobbet några dagar. Jag vill gå till min mammas begravning. Det är långt bort, jag blir borta några dagar. Nej, du är ägd. Du har ingen valfrihet. Du kan inte bestämma att du vill lära dig läsa och skriva till exempel. Slavägare i USA förbjöd det. De ville ha okunniga slavar som inte ställde till bekymmer. Så här är det också. Ur ett andligt hänseende. Är man slav under lagen, då har man ingen rörelsefrihet. För något är konstigt. Men antingen så är man slav under lagen och en massa regler som hur mycket man än kämpar ändå inte kan vinna en frihet. Ändå inte kan uppfylla Guds lag. Och är man slav under lagen, hörni, världens befolkning är slav under lagen. Ibland kanske det är en gärningsreligion där man tänker sig att man ska tjäna ihop till salighet genom tillräckligt många goda gärningar, och man kämpar och det är tufft och man når aldrig riktigt fram. Eller så är man ateist och säger jag tror inte på någon gud, utan jag måste göra det bästa jag kan av mitt liv och skänka någon mening till den korta tid jag har här på jorden. Men de är också slav faktiskt. De är också slav. Därför att man är slav under föreställningen att allting är materiellt och tillfälligt. Och det blir en ständighet. Är mitt enda liv tillräckligt lyckligt? Kan jag sätta punkt och göra bokslut och vara nöjd med det jag åstadkommit om allt jag har är det materiella? Slaveriets lön, säger Paulus, en liten spoiler här, det är döden. Det är ju typiskt för en slav. Man får ingen lön. Och så är det faktiskt ur ett andligt hänseende också. Vi sjunger en gammal sång. Du kan ingenting ta med dig dit du går. Ur ett evighetsperspektiv så har inte ens en miljardär som Bill Gates någonting att ta med sig till andra sidan. Varken den enorma rikedom han har byggt upp eller de goda gärningar han har valt att göra på senare tid. Välgörenhet. Stora gåvor. Projekt. För att rädda utrotningshotade djur. Eller vad det kan vara. Slaveriets lön är döden, säger Paulus. Men den kristna är fri. Faktiskt. Den kristna har blivit friköpt från slaveriet. Om vi tänker på slaveri, kroppsligt slaveri, som ett mindre rasistiskt system än det i USA. Till exempel slaveriet i antiken. Då var slaveriet ett tillfälligt sätt att betala av en skuld. Lite grann som ett sån här skämtsam skildring av människor som sitter på en restaurang och inte kan betala notan. Och så säger någon, då får vi väl diska istället. Och kunna tjäna ihop till den här skulden vi har. På det sättet fungerade slaveriet på sina ställen i antiken. Hade man en stor skuld kunde man vara tvungen att betala av den genom att arbeta. Man var slav under en utsatt tid. Men då kunde en återlösare, Israel, en återlösare komma och betala det här priset. Och så blev slaven fri igen. Det var det Jesus gjorde när han friköpte oss från slaveriet under synden och lagen. Han betalade det pris som behövdes för att vi skulle få bli fria. Han köpte oss fria dels för det slaveri man kan uppleva att det är med den ständiga jakten efter framgång och prestige och prya. Men också för det andliga slaveriet som vi lever i utan Jesus. Föreställningen om att allt hänger på oss och vilar på våra axlar. Att vi ska rädda oss själva. Men den här friheten som vi har blivit friköpta till, den innebär en kamp. Det handlar vårat bibelställe om idag. Friheten är inte så enkel. Och det är för att det bekanta, det är tryggt. Någon av er har kanske sett filmen Nyckeln till frihet, en amerikansk film, och några fångar, huvudpersonen är oskyldig förstås för att han ska kunna vara våran hjälte, han är oskyldigt dömd, men de andra är inte det. De sitter där i fängelset år efter år och drömmer om frihet. Och så är det en av de äldsta fångarna som till slut blir frigiven. Han har avtjänat sitt straff och han kommer ut i friheten. Och friheten är läskig. Han är van att någon säger åt honom när han ska vakna. När han ska gå och äta. Och när han ska gå och lägga sig. Han klarar inte av friheten. Och begår till slut självmord. Det bekanta är tryggt. Det talas om kriminella, jag vet inte i vilken utsträckning det är sant, som kommer ut i frihet och med avsikt begår ett brott som de åker fast för. Fast att klippa tillbaks in i cell. Friheten är obekant och lite ledsen. Och så är det för den gamla människan ur ett andligt hänseende. Trots att många av oss har varit kristna längre än vad vi kan komma ihåg. Trots att vi blev kristna i dopet som små spädbarn. Så längtar den gamla människan ändå efter ett liv i synd. Det välbekanta är tryck. Det verkar enkelt bara att följa med strömmen, eller hur? Och få vara som alla andra. Människan dras till synden som ett mål till ljuslåga. Trots att det är farligt så dras man dit. Det lockar. Vad ska vi göra åt det här? Vad ska vi göra åt det att även som återlösta syndare, även som frigivna för detta slag, så dras vi tillbaks mot fångenskapen. En lockar. Vad ska vi göra åt det? Det enda vi kan göra det är att använda oss av den heliga ande. Den heliga ande är våra antibiotika mot syndens sjukdom. När vi tar del av Guds ord, då får vi styrka att stå emot. När vi kämpar på egen hand och försöker ta i och försöker övertyga oss om att kämpa lite till, då känner vi ofta en svaghet. Men när vi söker tröst och kraft i den heliga andes ord, i Jesu ord, då får vi den kristna arvinge. Det är också en bild som Paulus använder på flera ställen, och också Jesus, den kristna som arvinge. Arvet har stor världslig betydelse, framförallt förr i tiden när vi inte hade så mycket sociala skyddsnät, och framförallt i fattigare länder, så avgör arvet ens utgångsläge. Föds man in i en rik familj, då har man ett stort försprång. Så är det även i Sverige. Föds man in i en rik familj, då har man ett mycket bättre utgångsläge. Man ligger före de som har det sämre. Man behöver inte ta sig lika långt för att nå till samma plats. Arvet, det kristna arvet, det andliga arvet, det handlar det som utgångsläge. Tänk vilken välsignelse att få börja sitt liv på jorden som ett Guds barn. Att inte behöva leta eller famla efter en mening med livet. Att inte behöva ägna 40 eller 50 eller 60 år åt att finna sanningen. Och gå på en massa bakslag och nitar på vägen. Tänk att få börja. Inte med en materiell rikedom, men med en andlig rikedom. Det är mycket stor välsignelse. Arvet kan också ibland ses som ett kärleksbevis. Ibland när det blir sorgliga arvstvister mellan syskon och släktingar, då är det egentligen inte för att arvet är så värdefullt. Här i Sverige har vi ofta för mycket prylar. Och när vi då får en byrå i arv, så blir det ett problem. Var ska vi ställa den? Men om vi inte får den, kanske vi blir sura. Betyder det att mamma och pappa älskade min storebror mer än mig? Tänker jag kanske. Det är bara osams. Och bråkar. Och kopplar in advokater. Därför att det finns ett emotionellt värde i arvet. Det andliga arvet, det är verkligen ett sånt kärleksbevis. Här ska vi inte vara avundsjuka på varandra, förhoppningsvis. Men det är verkligen just ett tecken på Guds kärlek. Att vi är arvingar till himmelriket. Det är bara resultatet av Guds kärlek till oss. Guds oförtjänta kärlek till oss. Det andliga arvet är ett stort överflöd. Men det är ett överflöd som inte orsakar oss bekymmer. Vad ska vi göra av alla prylar? Inte ett sånt överflöd. Vad ska vi göra av alla pengar? Hur ska vi investera dem så att de inte försvinner? Utan det andliga arvet är nåd och förlåtelse i överflöd. Ett arv som vi inte behöver placera i fonder. Eller hyra ett förrådsutrymme för att kunna förvara. Det är inte en rikedom som tynger, utan som gör vårt hjärta. Och just det faktum att det är ett överflöd av nåd och förlåtelse, det är en jätteviktig tröst. Tänk att behöva räkna förlåtelse. Och tänk att nu har jag 48 synder kvar här. Så jag klarar mig med dem. Sen är förlåtelsen slut. Så är det inte. Utan Guds nåd är varje morgon. Paulus, han vill i våra verser idag till de kristna i Rom. Peppan. Han vill uppmuntra dem. Han uppmuntrar dem att vara just andliga frihetskämpar. Han uppmuntrar dem att inte glida tillbaka i ett slaveri under synden eller under lagen, utan istället kämpa för sin frihet, värdesätta den. Och varje dag vända sig till Gud för kraft och styrka. Var en andlig frihetskämpe. Amen. Låt oss be. Kära himmelske Fader, vi tackar dig för den frihet som Jesus vann åt oss på korset. Vi ber att du ska hjälpa oss att kämpa varje dag för att behålla vår frihet. Hjälp oss att värdesätta det himmelska arvet. Och hjälp oss att uppmuntra och stärka varandra så att vi tillsammans håller ut och når målet. Vi ber i Jesu namn. Amen.